stöd i det att de är med om väldigt mycket på nätet som både kopplat till psykisk ohälsa men också kring desinformation och att de inte alltid riktigt förstår hur bilderna får dem att känna eller tycka.
Enligt Reuters Institute består idag 67% av all digital desinformation av bildbaserat innehåll. Därför är bildkunnighetens betydelse i vår samtid central, menar Magdalena Malm.
I bildkonsten och i filmen så finns det väldigt mycket kunskap och den kunskapen om just bild, den är ju viktig för samhället.
Reporter Johanna Olofsson sist i Kulturnytt.
Signerat Andres Krisa. P4 Göteborg är det som är med dig denna eftermiddag. Fredrik Jarl heter jag och Hasse Andersson står på plats på över Husargatan.
Ja, för i år så är det 4 år sedan det hände en stor explosion här. Vi ska prata mer om det om en liten stund.
Vi återkommer till det och hoppas att du som lyssnar är med oss hela vägen. Mycket är det vi har att bjuda på. Inte minst senaste nytt nu från Ekot när klockan är 3.
Här är Ekot. Samtliga personer, minst 242 stycken, som var ombord på det flygplan som kraschade i nordvästra Indien idag har omkommit. Det här uppger tidningen Indian Express och hänvisar till den lokala polisen. Planet var på väg till London men störtade kort efter starten i ett bostadsområde nära flygplatsen i staden Ahmedabad. 169 av de ombordvarande uppges vara indier, 53 ska vara brittiska medborgare. De senaste dygnen har tusentals människor från över 30 länder planerat för att delta i en marsch för Gaza, nära gränsen mellan Egypten och Gaza. Men aktivister på plats i Egypten uppger att de blivit stoppade redan på flygplatsen och med våld deporterade från egyptisk mark. Aysam El-Yashi från Malmö är en av dem.
Vi har blivit stoppade och slagna av polisen i Kairo och flygplatsen.
Ja, Aysam El-Yashi är en av en grupp aktivister som var på väg till Egypten för att delta i så kallade Global March to Gaza. En global rörelse som beskriver sig själv som en opolitisk och oberoende rörelse som med fredliga medel vill bryta blockaden mot Gaza. Tusentals personer och delegationer från över 30 länder, däribland Sverige, har anmält sig till att delta i marschen mot gränsövergången mellan egyptiska Rafah och Gaza. Marschen startar på söndag, men redan nu har många deltagare börjat ta sig till Egypten. När Ekot kommer i kontakt med Aysam El-Yashi från Malmö har han tillsammans med ungefär 30 aktivister från olika länder blivit deporterade från Kairo till Istanbul.
Så vi är nu i Sabiha, flygplatsen i Istanbul. Så vi fick mat, vatten.
Aysam och andra i gruppen vittnar om att de blev illa behandlade av de egyptiska myndigheterna och deporterade med våld till Istanbul, Samar Hadros, Jerusalem.
Ukraina och Ryssland har genomfört en ny utväxling av svårt skadade och sjuka krigsfångar. Det här bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Rysslands försvarsdepartement uppger samma sak. Och förutom skadade och sjuka så har Ukraina och Ryssland i veckan även utväxlat kvarlevorna efter döda soldater. Allt enligt den överenskommelse som länderna gjorde i Turkiet i förra veckan. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet soligt men i norra Norrland lite moln och någon skur. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån. I söder omkring 20 grader, i norr 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
Jamen, så är ju klockan 3:03 och P4 Göteborg är med dig hela den här eftermiddagen också. Kan du tänka dig va? Fredrik Jarl heter jag som tillsammans med Annika Stenberg och Hasse Andersson gör dig sällskap.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk det än är. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassamusik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassamusik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Mm, och så heter låten med Miss Li. Vi ska ta oss till Vårgårda. Annika, vad händer där? Men vad händer här då? Här var det omgjort.
Oh,
så kan vi inte
spännande.
Ha det. Vet du vad? Nu är den flyttad där.
Tack så mycket. Tony ringde, körde E20 från Vårgårda mot Alingsås, riktning Göteborg. Där är det däckrester på vägen. Och lite längre fram står det en lastbil som har fått stopp i vägkanten där. Så att mellan Vårgårda, från Vårgårda mot Alingsås på E20, alltså däckrester och en stillastående lastbil. Och apropå E20, så i natt så kommer man att asfaltera mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet i västergående riktning mot Göteborg. Och det är mellan 22 och 05 som då trafiken kommer att dubbelriktas i riktning mot Alingsås, så det blir lite smalare där. Dessutom kommer Hulanmotet och Jonsredsmotets av- och påfarter vara avstängda då i riktning mot Göteborg. Så att där får man följa orange vägvisning i natt på E20. Tips oss gärna, 020 999 444.
Ja, men då når du ju Annika Stenberg och Hassan Andersson ute i solen.
Mm, det kan du tänka dig under ett träd för att inte få de här riktiga farliga strålarna på mig. För det är ju så att det kommer att bli en 20 grader den här dagen. Vi får lite mer stackmål in framåt eftermiddagen. Och vinden, den kommer västerifrån. Talar män som var på väg till Koster, det blåste nästan ingenting där uppe. Ikväll så blir det övervägande sol och i natt då blir det klart och sjunker temperaturen lite grann. Men lugn bara, imorgon är det fredag inför helgen. Vad blir det då? Sol, upp mot en 21 grader och vinden, ja, den vänder till omkring syd. Kan du önska dig någonting mer?
Ja, alltså det enda jag kan önska mig är att det är vindstilla. Kan det inte få vara vindstilla i det här jädra landet någon gång, va?
Nej, du måste tänka på alla som är ute på havet med sina segel. Och om man seglar istället för att använda motorn så är det mycket bättre för miljön. Kan du tänka, var fick jag fram det någonstans nu då?
Ja, det fick du från ditt huvud alltså, som ständigt snurrar runt i tankar och idéer. Har du någon kunskap om segel?
Oh ja, min dotter, hon är på väg mot Koster här nu. Det var därför jag visste det, hon sa det blåser nästan inte någonting. Och jag vet var man sitter, vinden kommer bakifrån, då länsar man, eller hur? Länsar. Och när man går ner på golvet så heter det inte golvet, det heter dörken. Och de här snörerna heter inte snören, de heter inte rep, de heter tampar. Ja, jag kan bara briljera mig lite mer, men det gör jag inte nu. Nu kör vi vidare programmet, va?
Mycket bra, då gör vi det. Här ska vi tillbaka till tidigare 2000-tal än det som Hasse bjuder på just nu. Jason Mraz, I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
När den kom, I'm Yours med Jason Mraz, så var jag 20-någonting, tror jag. Ja. Och kände ju så här, oh, wow, vad mysig den här var. Minns du när den kom? Det var verkligen så här, alla gick runt och diggade, lyssnade på, i bilen. Det var en sån sommarplåga ju.
Ja, den spelades flitigt.
Ja, gör den verkligen. Mm. Och sommaren, då är det ju konserter och det är underhållning och man går på nöjesfält och liknande.
Ja.
Hur blir det med väskförbudet?
Ja, men väskförbudet kvarstår på Lisebergs stora scen, har vi fått till oss nu. Vi har pratat med Klara Rosendahl, presskontakt där. Hon berättar att det fortfarande gäller på stora scenen tills vidare. Ellen Kraus ska ju spela där ikväll och då gäller väskförbud. Även imorgon då, Håkan Hellström, Ullevi. Väskförbud gäller där också.
Just det. Bra att ha med sig, ja, hans tredje och sista konsert för den här Ullevi-omgången. Fredrik Ankersen är det som säger det. Och i år så är det ju 4 år sedan explosionen på Övre Sagatan inträffade och drabbade hela stan. Idag har P3 Dokumentär släppt sitt senaste avsnitt som handlar om just hela händelseförloppet. Och en av dem som medverkar där och som bor i huset där det sprängdes träffar du nu, Hasse.
Jag hade ju möjlighet att vara med också och gjorde de första intervjuerna på plats här när det här hände. Så jag har tagit mig in till gården på den här över Husargatan. Och det ser alltså ut som om minnet lever kvar här, inte minst för Johan Laurén. Han är brandman och han är boende just här på Övre Husargatan. Du, Johan, du var hemma när det hände och ingrep snabbt. Först och främst, vad minns du av den här morgonen?
Jag var ju med under väldigt många timmar, så jag har ju otroligt många minnen. Det tar för lång tid att räkna upp allt här. Men mitt första intryck när jag kom ut på morgonen var ju att jag möttes av ett totalt kaos här ute. Det låg ju folk på gräsmattan och det bolmade ut rök genom fönster. Folk stod och skrek på balkongerna och det fanns inte någon riktig styrning på vad gör vi och hur gör vi.
Du, hur känns det nu så här då, 4 år efteråt nästan?
Jag tycker att det känns ganska bra. Gemenskapen i grannskapet har ju blivit helt otrolig. Det går ju knappt att gå och köpa mjölk 200 meter bort på Hemköp utan att det tar en timma. Man stannar och pratar med alla och så.
Hur känns det?
Ja, det är ju väldigt roligt. Det är lite utomlandskänsla fastän att man är hemma. Så är det jättefin gemenskap av er.
För visst var det så att du engagerade dig med en gång när du hörde det här, hjälpte flera personer ut och så vidare?
Jag hjälpte dem inte handgripligen ut, men jag försökte lugna ner situationen och berätta så att det inte skulle bli värre. Så att folk inte skulle springa igenom röken eller det var ju några som hissade ner ett barn längs balkongerna och några försökte klättra mellan våningarna, 6 våningar upp och sådär, mellan lägenheterna, 6 våningar upp. Så det gällde mest att avbryta de farliga situationerna och sen försöka hjälpa dem till att hjälpa sig själva.
Då frågar man sig, vad är det som har stannat kvar i ditt minne mest?
Det är nog den fantastiska respons som var efteråt och hur folk, liksom, vi i grannskapet här gick man ur huset för att hjälpa varann och tipsade och sådär. Och sen hur otroligt vänlig allmänheten där ute är. Jag tror att när vi fick, min familj fick 4 eller 5 erbjudanden om att flytta in i folks lägenheter. En kvinna var helt fantastisk, så att men jag kan flytta till mitt sommarställe på Tjörn. Det är inte isolerat, men jag klarar mig så länge ni får bo kvar här.
Då kommer den rätta känslan fram. Och nu är det så att nu har du medverkat i en dokumentär, en P3-dokumentär. Hur känns det?
Ja, det är ju roligt. Jag har inte riktigt hunnit lyssna på den. Men
den läggs ut idag.
Ja, men jag hörde att den hade redan kommit ut. Men det är ju kul, absolut. Men jag har levt med radio och tv i många år. Morsan har ju jobbat på SVT jämt, så det är väl roligt.
Hon jobbade på Sveriges Radio innan också.
Ja, hon jobbade på radion innan. Ja, då har du rätt. Alltså, det är såklart att det är kul, men det roligaste är ju liksom att få höra, och det roligaste ska bli att få höra mina grannars upplevelser nu så här många år senare.
Och kanske även arbetskamrater. Du ska ju snart fylla 38 år och fortfarande jobbar du som brandman. Slutligen, hur har det här påverkat ditt liv?
Oh, den frågan var stor, den skulle jag velat förbereda mig på, men nej, det har väl det mesta som har påverkat har väl blivit att några elackingar har börjat kalla mig för hjälten. Så det tog ju typ 2 timmar innan man fick sms om när första intervjun kom ut, att du kan väl höra av dig när du har klampat färdigt i Let's Dance och hälsa. Så det är mest glirande så.
Du, det är inte slut än. Det kommer mer efter det, kan vi säga. Det är alltså Johan Laurén som är brandman som vi talar med här, och alltså boende här på Övre Husargatan. Om en liten stund så ska vi prata mer om P3-dokumentären och han som har gjort den.
Hasse Andersson är det som är på plats där på innergården. Vi minns tillbaka för 4 år sedan.
Red. just by saying I love you.
Extreme med More Than Words. 3:09 klockan. Idag har P3 Dokumentär släppt ett nytt avsnitt och det handlar ju om explosionen på Övre Husargatan som skedde för snart 4 år sedan och drabbade hela stan. Så här lät det bland annat precis efter att det hade hänt.
SS 112, vad inträffat?
Det brinner under mig och jag kan inte...
Är du på Övre Husargatan? Ja, du kan inte ta dig ut via...
Nej!
Det är jätterökfyllt, okej. Okay. Blöt en handduk och andas genom den.
Men hur ska min hund?
Ja, ha hunden hos dig. Ja. Jag skriver och pratar med dem, men de kommer inte missa dig. Gör inget överilat nu. Du har varit jätteduktig hittills. Ta det lugnt.
Snälla, jag vill inte.
Det är en av de boende, Lisa, som alltså ringer till SOS Alarm för att få hjälp i den här paniken som uppstod ju efter explosionen på Övre Husargatan för snart 4 år sedan. Och precis där det hände, där står Hasse.
Jag står här på gräsmattan och solen skiner på oss genom trädgrenarna. Jag står här tillsammans med han som står bakom den här dokumentären, nämligen Niklas Jonsson. Hejsan på dig.
Hallå.
Du, vad minns du själv av den här morgonen som skedde?
Nej, men jag minns såklart man vaknar på morgonen, slår på tvn och ser bilderna härifrån och att man känner direkt att det här är något, här har det hänt något riktigt allvarligt. Jag jobbar själv med nyhetsprogrammet Juniornyheterna då. Vi fick ju följare såklart som alla andra nyhetsmedier då, hur hela det här händelsen utvecklade sig.
Och, du kom hit också, hur såg det ut då?
Jag var aldrig här, men jag har ju sett bilderna från det och Johan beskrev det ju precis här innan, men det var ju kaos överallt. Rök från i alla fall 3 trappuppgångar, skadade människor, folk som blev räddade från sina balkonger och sen Lisa som vi hörde här som ligger inne i sin lägenhet och kan inte ta sig ut på grund av den stora röken.
Varför och när valde du att göra en dokumentär om det här?
Ja, men det är ju en stor händelse som påverkat många. Jag tycker det är intressant att se hur den här typen av händelser som är så här pass stora, hur den påverkar människor. För det är ju väldigt tydligt att den påverkar människor på väldigt olika sätt. Även om det är samma händelse de har varit med om så är det ändå olika upplevelser av den här stora händelsen.
Hur? På vilka sätt?
Det är ju jätteolika. Beroende... Jag har hört från olika här som har varit drabbade som vissa känner i efterhand att de har klarat sig bra, att de är tacksamma för all hjälp de har fått. Vissa har satt djupare spår, vissa har inte velat flytta tillbaka av olika anledningar, vissa har flyttat tillbaka, vissa har skilt sig efteråt, några har hittat varandra och gift sig, så det är väldigt, väldigt olika. Mm.
Och den här händelsen, den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet i media under lång period. Jag vet att en följetong var Lasse Hultén och hans sköldpadda, hur den skulle kunna klara sig. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Och tyvärr, jag har inte riktigt lyckats lista ut hur sköldpaddan mår idag, tyvärr.
Och vi har sökt Lasse, men jag tror att han är hockeytränare nere i Tjeckien, så det är svårt att få tag på honom. När kan man lyssna på den här dokumentären då?
Nu. Gå in på Sveriges Radio Play eller på Sveriges Radio site och lyssna.
Mm. Svårare är det inte.
Nej.
Är det någonting som du skulle vilja förändra i den här dokumentären som du har fått reda på efteråt?
Inte så här. Inte just nu. Nu är... Det är just nu så här, dagen då det släpps. Nu känns det bra. Nu är det ute. Mm. Och sen hoppas att folk tycker om det.
Mm. Ska få en fråga till det. Det blev ett väldigt dramatiskt förlopp som pågick under ganska lång tid. Hur har den här händelsen påverkat dem som du intervjuat? Och egentligen hela stan då?
Det är svårt att svara på hela stan. Men jag tror att det ändå... fortfarande är närvarande på väldigt många sätt. Att folk minns den här händelsen, folk minns den här veckan, att det var väldigt speciellt, det var väldigt stressigt, det var en stress i stan, både efter den här stora händelsen men också under den jakten som pågick i nästan en vecka efter en misstänkt gärningsman.
Ja, det säger alltså Niklas Jonsson som gjort den här P3-dokumentären Explosionen i Annedal. Och som sagt var, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play från och med nu idag.
Mm, det är reporter Hasse Andersson.
P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Saying
Chapel Roan, Good Luck Babe. Hon kommer ju till Göteborg senare i sommar. Det här är ju P4 Göteborg du lyssnar på, och det är inte bara inom IF Metall eller Handels eller liknande man har olika lönesamtal och ökningar, utan även för statsministern och alla ministrarna. Statsministern får en ökning med 3% som tar honom över 200 000 i månaden, och ministrarna får en ökning med 3,2%. Det senaste nytt vi får därifrån, och nu fler lokala nyheter.
Brudbergsskolan i Göteborg har stått tom i nästan ett helt decennium. Och grannen Torkel Martinsson är rejält trött på byggnaden som enligt honom förfular hans stadsdel Hisingsbacka, där han bott i över 50 år.
Det här det står ju här och kostar pengar för oss allihopa.
På 1990-talet gick Torkel Martinssons två söner på skolan. Nu är den tom.
Plywoodskivor, trasiga fönster. Tejpade fönster.
Byggnaden är enplanig och klädd i gråbrun träfasad.
Ruttet och dant. Alltså det, man låter kommunala byggnader bara stå och förfalla.
Dörrarna stängdes för gott 2016 efter att Brudbergsskolan fått hård kritik från Skolinspektionen. Den ska ersättas med en ny högstadieskola anpassad efter det nya bostadsområdet som ska byggas i närheten. När det sätter igång är oklart.
Kolla. Det är någon som använder detta.
Det är det.
Den sitter bara där för att det ska se ut.
Du tänker att det är någon som brukar gå in här, ja?
Ja, men det är klart det är. Den är bara uppsatt.
Det är bara att gå in här, ja?
Ja.
Stadsfastighetsförvaltningen i stan äger lokalen, men hyresgäst är grundskoleförvaltningen. Och när de anmäler skador eller inbrott så kan visst underhåll ske från stadsfastighetsförvaltningens sida, där Stina Brink är enhetschef.
I väntan på att den ska rivas så kan vi inte gå in och underhålla den. Och det är naturligt att vi har tomställda lokaler.
Varför kan man inte underhålla den?
Det vore inte ett bra sätt att ta hand om skattemedel.
Kan du förstå att grannar och göteborgare och skattebetalare tycker att det tar lite väl lång tid?
Stadsutveckling tar tid. Tanken är ju nu att den ska rivas. En ansökan om rivningslov är inskickat. Och vi väntar besked. Förhoppningsvis i slutet av sommaren.
Helena Jönsson, P4 Göteborg.
Ja men visst, och i appen Sveriges Radio Play där hittar du ju allting vi gör. Och jag upprepar ytterligare en gång för dig som kanske missade det. Vi pratade ju om sprängen på Övre Sagatan lite tidigare. P3 Dokumentär har ju släppt ett nytt avsnitt du kan höra just i appen. Och så tar vi oss till Lundbytunneln, Annika. Vad händer där?
Ja, in i Lundbytunneln är det en bil som har fått stopp i riktning mot Bräcke, Älvsborgsbron. När du kommer från Eriksbergshållet, där är vägassistans på plats som de har kommit fram med. Annars är de på väg där in i Lundbytunneln, alltså riktning Torslanda. Är det så att du kör från Stenungsund mot Kolhättan och färjeläget, så i Ödsmål är det en olycka med flera bilar inblandade, och det är strax innan rondellen och vid Ödsmåls kyrka som det blir problem att ta sig fram. Det är ambulans, polis, brandbilar, så att trångt och besvärligt alltså Uddevalla vägen mellan Stenungsund och färjeläget i Ödsmål, alltså en flerbilsolycka just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
Control.
me smile. Take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this.
Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger i P4 Göteborg. Fredrik, minns du för några veckor sedan när vi gjorde oss lustiga över Bilderberggruppen?
Det gör jag, jag minns det som att det var igår.
Ja, det var ju nämligen spekulationer. Vilka var det som hade hyrt Grand Hotel i en hel vecka? Det var avspärrat ju. Det började med Fredrik Wikingsson som hade sett detta, hört det. Och sen så kom ju flasharna. Det är Bilderberggruppen, denna mytiska grupp som är världsledare runt om alla länder, inte minst i Sverige också, med Wallenbergare och liknande.
Exakt, och vi associerar det fritt till James Bond eller de här överhuvudena i maffiafamiljer.
Ja, do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Ja,
exakt.
Och för en liten stund sen så kom det pushen att nu anleder gästerna till Grand Hotel. Nu har de kommit in, för nu är det dags för det här stora mytiska mötet som är varje år på Grand Hotel, är det här året alltså. Som ju Wallenberg också, ska vi säga, äger, alltså Grand Hotel. Och nu vet vi att det är Magdalena Andersson, Ebba Busch, det är ju såklart statsminister Ulf Kristersson. Sen är det Daniel Ek, Spotifys vd, som är med. Och sen så har vi Ericssons vd, Börje Ekholm, Saab-chefen Mikael Johansson, ja, alla de här, du vet. Så man vill ju veta, vad ska de diskutera?
Vad ska de prata om där inne?
Vad är det de ska komma fram till för någonting?
Ja, precis.
Har du någon villgissning? Spelar de schack med varandra?
Ja, jag tror att de roar sig.
Det kanske är det enda.
Lite i glasen.
Ja, precis. Ja. Det är alltid en massa gäster också som får liksom gästspela och kanske blir de inbjudna till nästa gång.
Ja.
Mycket spännande. Nu ska det handla om golf.
Radiosporten med golf och Ludvig Åberg är just nu ute på första rundan i årets tredje major-tävling US Open. Och efter 8 hål är Åberg ett slag under par. Fotboll nu och tungt besked för Malmö FF i den allsvenska fotbollen. Den norska anfallaren Erik Botheims skada är värre än man först trodde. Klubben räknar med att det krävs 6 månaders rehabilitering och i så fall är säsongen över för Botheim. Radiosporten har tidigare berättat om hot och hat som drabbat bordtennisspelaren Filippa Bergan på sociala medier från folk som bettat på hennes matcher. Och hon är inte ensam om att ha drabbats av detta.
Hat och hot riktade till idrottsstjärnor från folk som bettat på matcher är ett växande problem.
Ja, kolla, här har vi fått något meddelande nu, någon till som har bettat på oss liksom och så.
Säger David Åhman som tillsammans med Jonathan Hellvig tog OS-guld i beachvolleyboll i Paris.
Några gånger har vi faktiskt fått meddelanden på Instagram liksom, om vi har förlorat någon match. Så är det folk som skickar liksom, och ja, mycket elaka saker. Så att, men vi tar ju bort dem direkt, liksom, försöker inte tänka mer på det. Men att det sker ändå är ju ganska, alltså väldigt tråkigt såklart.
Än så länge nöjer sig Åhman och Hellvig med att bara ta bort hoten från sina sociala medier och inte gå vidare och anmäla.
Nej, det har inte riktigt känts värt det liksom, utan det är mest bara att ignorera det, tycker vi att vi oftast gör liksom, att försöka inte lägga något vikt i det.
Reporter här Andreas Matt som pratade med David Åhman och Jonathan Hellvig inför världstortävlingarna i Malmö som kommer att gå av stapeln de kommande dagarna. Om en vecka spelar de svenska basketdamerna sin första match i EM-slutspelet. En som saknas är Regan McGarity som hade varit given i startfemman. Idag talar hon ut om skadan som stoppar hennes medverkan.
Det var otroligt tufft. Skadan var väldigt jobbig för mig både fysiskt och mentalt. Och sen så pratade jag ju med, liksom, med landslaget och sa att det finns en liten chans att jag kanske kommer kunna vara med. Men det hände ju tyvärr inte, utan skadan var större än vad vi trodde när de gick in i knät för knäoperationen. Så att min rehabprocess har blivit lite längre. Tyvärr så blev jag skadad ganska tidigt på året. Men fram till dess så var formen väldigt bra. Så att det är också jobbigt att bli skadad när man känner att man är i toppform.
Regan McGarity där, som till nästa säsong kommer att spela i den spanska toppklubben Avenida. Reporter Peter Sundqvist. Årets stora mästerskap är här för Taraba Bulfat. På fredag kliver hon in i judo-VM i Budapest och hon är minst sagt taggad.
Nu vilar jag bara upp mig, blir hungrig. Jag saknar judomattan extremt mycket. Så att när de släpper mig där på judomattan, det är som att släppa ett litet barn i godisrum. Liksom. Jag kommer bara gå loss. Liksom. Jag känner mig snabb, jag känner mig explosiv. Jag känner mig extremt taggad för det här världsmästerskapen i Budapest. Om en vecka kanske jag är världsmästare. Så att det känns ju helt fantastiskt att jag har chansen att få bli världsmästare.
Och ikväll väntar Diamond League friidrott från Bislett stadion i Oslo. Vi kopplar upp Radiosportens team på plats, expert Miro Salar och referent Alexander Lundholm.
Mondo Duplantis är tillbaka i Diamond League efter en månads uppehåll och tillbaka i Oslo där det är soligt idag. Och Miro Salar, vad ger det dig för förväntningar inför kvällen?
Ja, först och främst måste jag komma till stadion så jag ser lite grann med vindarna. De är viktiga. Och sen, ja, han var ju mänsklig nu sist. Alltså att han inte hoppas är jättebra första tävlingen, vilket är mänskligt som sagt.
Och förutom Mondo Duplantis dessutom Majo Skag i tresteget, Andreas Kramer på 800 meter och den färska svenska rekordhållaren Samuel Pilström nu på en mile. Från 19 i P4.
Framför ögonen på bland annat Usain Bolt på plats. Missa inte det ikväll.
Otroligt ju, det får vi verkligen inte missa. Och så ska vi ta oss till Stenungsund Ödsmål. Där är det besvärligt, va Annika?
Ja, vi får samtal nu. Det är en flerbilsolycka på Uddevallavägen där mellan, om du kör från Stenungsund och ska till Svanesunds färjeläget i Kolhättan. Så det är en olycka i svängen där vid Ödsmåls kyrka. Och Torbjörn sa att hela rakan från Stenungsund mot färjan är i princip köbildning en kilometer. Så han föreslog Ljungskile eller Körnbron som alternativ eftersom det är så besvärligt. Många vänder på vägen. Det är ganska farliga omkörningar också. Man kanske är stressad av att man vill med färjan och så vidare. Så att räkna med att det är besvärligt just nu mellan Stenungsund och Kolhättan, Svanesundsfärjan där, en flerbilsolycka inne i Ödsmål.
020 999 444 numret du når Annika Stenberg på. Det här är ju P4 Göteborg. Fredrik Jarl heter jag. Hoppas du har en riktigt god eftermiddag.
Kom mig en underlig sked som har svårt att ta för sig ibland. Men idag har vi kommit en bit, du och jag. Ta bort alla ord, du vet vad jag menar. Om det var en dag vore jag en bomb. Om du var himmelen skulle jag ha vingar. Om du var ett regn hade jag varit av och land. Om du var ett tag vore
Där fick du det ändå, Erik.
Ja.
Du sa du måste vänta till sticket.
Pukan. Lilla pukan.
Och du visade ju också med trumfingrarna.
Ja. Timpan i insatsen där. Vill man missa?
Var det här den enda låten han trodde skulle bli en hit?
Han har ju berättat om det själv. Att när han väl skrev den så tyckte han att det här kan fästa på. Det fick han ju alldeles rätt i.
Verkligen. Niklas Fråga. Strömstedt med Om. Och nu så ska vi ju inte prata om Håkan Hellström som artist. Utan vi ska prata om Håkan som autist. Den påan har vi diskuterat fram och tillbaka man ska göra. Nej, man ska ju inte slänga sig med diagnoser till höger och vänster. Men Håkan Hellström har visat upp en oerhörd förmåga att dels kunna snöa in på saker och dels verkar ha ett närmast genialiskt musiköra. Lyssna nu här när han blir quizad av sitt team på klassisk musik som han får höra 2 sekunder av.
Vivaldi, De fyra årstiderna, violinkonsert i E. Chopin, Nocturnes, opus 9. Elgar, Pomp and Circumstance. Dvorak, Slaviska danser, opus 72. Satie, Gymnopedi. Mozart, Die Sauberflöte. Thais, andra akten, Massenet.
Ja, så kan det låta när Håkan Hellström ställs inför ett klassiskt musikquiz som vore han en helt galen vetare av den här typen av musik. Och därför så har vi tagit in Sveriges Radios egna expert på just klassisk musik, Erik Mjönes från P2-programmet, P2 på Hemväg.
Hej.
Hej, hej. När du hör det här, ja. Vad tänker du då?
Jag vill ju jättegärna att Håkan kan så här mycket och så här intresserad av klassisk musik. Men man undrar ju också om man inte lite... Det är väldigt få som slänger sig med opusnummer alltså. Det är väldigt ovanligt som jag hör. Så att man blir ju lite så där.
Du tror det är fejk?
Nej, jag vill inte säga det. Och jag vill framförallt inte ta ifrån honom någonting han kan. Och jag vill framförallt inte... jag ser ju i min värld blir ju väldigt bekräftad av att han är duktig på klassisk musik. För det är ju väldigt mycket av min värld. Men just opusnummer, det blir lite så här...
Varför just det är så komplicerat?
Det finns mycket som är komplicerat. Men det är väldigt sällan, i alla fall i min värld, som man pratar om opusnummer. Det är mycket vanligare att man vet att det heter Dvorak och inte Dvorak.
Alltså Håkan Hellström brukar ju lyssna på oss, så att gör han det nu så fick han sig en liten...
Oj då.
Nej, jag skojar.
Oj.
Jag skojar. Men är du imponerad om det stämmer då?
Ja. Jag är personligen är det lätt att quizza bort mig, för jag är inte alls bra på att sätta sånt, kan jag säga. Så att han hade nog... oavsett hade han nog slagit mig på fingrarna.
Hur ofta ser du den här typen av musikalisk spetskunskap?
Alltså det, jag vet inte vad det här... Alltså det finns ju jättemånga som är väldigt duktiga på klassisk musik som har ett så stort intresse och lyssnar väldigt mycket och väldigt, väldigt intresserat och noggrant. Och det finns många som är superduktiga på det. SVT-programmet Kontrapunkt Kulturfrågan till exempel.
Där känner man sig ofta liten när man tittar på det programmet.
Där hade jag varit svag, kan jag säga. Oj.
Ja. Har du något liknande partytrick då?
Jag vet inte om jag kan tycka att det är roligt med de här typen av introtävlingar, men då tjänar jag nog mer på en bredd, tror jag. Mm. För jag är ganska bred. Jag är och fiskar i ganska många olika vatten. Så där hade jag nog tjänat på en ganska vitt begrepp.
Men Håkan Hellström som artist, han spelar imorgon igen på Ullevi inför 70 plus 1 000 människor. Bara det är ju galet.
Ja, otroligt.
När du hör hans musik, och om det nu stämmer att han kan klassisk musik på det här sättet, vad säger det om hans artisteri? Finns det någonting i det man kan...
Jag är oerhört imponerad av att man kan nästan uppfinna en sorts musikgenre själv och sen också fylla, när man är på en Håkan-konsert. Nu har inte jag varit på de som har rullat här, men jag var på turnén som gick för någon sommar sedan. Där står 3 generationer och sjunger med i en midsommarström utantill, i total allsång, och det är texter som är liksom 4 A4-sidor långa, som alla kan. Han har liksom skapat en generation av musik, eller flera generationer av anhängare till sitt sätt att musicera. Och tycker man om akustiskt spelad musik, alltså inte bara datorer och sånt på scen, de är kul också, men om man gillar spelade instrument live, då ska man gå på en HK-konsert, för det är inte en laptop så långt ögat når när jag har varit där, utan det är trummor och tromboner och saxofoner högt och lågt.
I dagens musikläge är det ju ganska unikt ju, speciellt på sådana stora arenor också kan man ju tycka.
Och det har en koppling till den klassiska musiken. Den finns, den konstmusiken är digital idag också, men om man tittar på den historiska klassiska musiken så är det ju väldigt mycket orkestral musik. Och är det något man gör på en Håkan-konsert är att gå och lyssna på en orkester.
Verkligen. Men går det att säga någonting om honom som liksom, hör man att han är influerad av klassisk musik?
Alltså det har pratats mycket om Håkans influenser och att han har lånat.
Ja, det gör han ju hejvilt.
Det har ju också de klassiska kompositörerna och mästarna gjort av sig själva och varandra med väldigt många exempel. Johann Sebastian Bach tog ju upp koraler som han gjorde kantater av och så. Charles Gounod tog hans C-dur preludium och gjorde Ave Maria. Och Otterin Respighi i Rom lånade ju av Ravel och Pasquini, tror jag, till när han på 1900-talet började liksom återuppväcka den barockmusik som redan fanns. Mm.
Alltså du som lyssnar, du hör ju att Erik Mjörnes är ju väldigt inläst på sitt ämne klassisk musik. Och jag tänker nu att vi ska testa det, Erik.
Nu?
Yes, nu, live i radion. Vi har plockat fram tre verk och du ska blixtsnabbt. Precis som Håkan Hellström.
Mitt radioprogram Peter på Hemvik börjar ju om 8 minuter, så att det går fort där.
Ja, men det är därför du ska vara riktigt snabb. Vi har, den första är på 5 sekunder. Nu ska du få lyssna. Spetsa öronen, både där hemma och Erik här i studion.
Mozart.
Mm, det är Mozart. Vad är det vi hör då?
Ja, det vet jag ju.
Är det Figaro? För det är det nämligen. Figaros bröllop.
Tack.
Övertyr. Ja, vi tar nästa. Ja, du sa Mozart i alla fall.
Ja, nu är det Mozart-sonaten i alla fall.
Mm, det här är sonat nummer 14 i sismoll. Ja. Quasi una fantasia.
Sats 2.
Opus 27. Månskens sonat.
Ja, men vilken sats är det?
Ja, det vet jag inte.
Nej, det står inte.
Nej, det står inte.
Jag får mig till den andra.
Fredrik Ankersen har inte tagit med det, så att vi får skilja på honom. Men det var Beethoven i alla fall.
Ja.
Mm, det satte du inte.
Jag sa ju Månskens sonaten.
Sa du det?
Ja, jag sa ju det. Vi får lyssna i appen.
Sa han det? Okej, han sa. Oj, Annika skriker mitt öra också. Alla har hört det, även du där hemma. Jag ville inte att du skulle ha sagt det, men det gjorde du. Grattis. 2 rätt ändå. Halvt. Okej, nu sista då.
Ah, John Williams. Vad trevligt.
Den sätter du direkt.
Ja,
vad säger det om din klassiska musikkunskap? Att du kastade på John Williams från Star Wars, men de andra står du och funderar på.
Ja, så är det. Det är få så tydliga signaler, men det skulle ju kunna trickat mig lite för vissa av de saker. Just John Williams har ju likt Håkan Hellström lånat ganska friskt. Så där kan man gå vilse om man hör de inte riktigt stora. Så här, det här är ju kanske det tydligaste exemplet, de här Star Wars-hitsen. Men andra delar av John Williams, där kan man ju gå vilse och tro att...
Vad har han lånat då?
Korngold, Gustav Holst, Wagner givetvis, som vi hörde här.
Jaha, okej.
Så att det... Det kan jag visa dig sen. Korngård ligger bakom mycket i Stars.
Det ska du verkligen...
Jag måste gå!
Nej, men du! Tusen tack för att du var med och quizade och pratade om Håkan Hellström.
Tack, Fredrik.
Artist. Lycka till nu. Petra på hemväg.
Just
Emotions, Best of My Love i P4 i Göteborg.
Vad är det som formar de svenska kungligheternas speciella sätt att prata?
Och hur kan syskon, som våra kungliga exempel, prata så olika?
Det är lite förvånande.
Kungen har ju verkligen ett unikt sätt att tala.
Ja, men Madeleine låter ju mer som en överklassperson.
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Att han bryr sig, frågar sig Benjamin Ingrosso och Felix Sandman i P4 Göteborg. Och på tal om Benjamin Ingrosso så är det ju bekräftat nu att imorgon, då är han med på scenen på Ullevi tillsammans med Håkan Hellström. Frågan är vilken låt han kommer sjunga. Det är ju ofta det som är den stora frågan när gästartisterna dyker upp där. Vi får väl se det. Nu är klockan 4, senaste nytt.
Här är Ekot. I nordvästra Indien har nu 204 personer hittats omkomna efter flygkraschen där, det uppger lokal polis. Två överlevande ska också ha hittats, uppger Reuters och hänvisar till en indisk nyhetsbyrå. Ombord på planet fanns minst 242 personer. De omkomna som hittats kommer dels från planet men också från byggnader där planet kraschade enligt AFP. Regeringen vill trappa upp jakten på fuskare när det handlar om statliga stöd till företag och organisationer. Nu ska en utredning undersöka om den nyinrättade utbetalningsmyndigheten ska granska även dessa utbetalningar. Finansminister Elisabeth Svantesson.
Det är ju väl känt att både en del av civilsamhällets delar men också till exempel vissa företag som ja, Arbetsförmedlingen har kontakt med också fuskar med det gemensamma, och det måste vi komma åt.
Det var i januari förra året som Utbetalningsmyndigheten startade sin verksamhet som går ut på att upptäcka felaktiga bidragsutbetalningar från en rad myndigheter som CSN och Pensionsmyndigheten. Något som hittills lett till drygt 40 miljoner kronor i återkrav och stoppade framtida utbetalningar. Nu vill regeringen alltså vidga uppdraget för att komma åt fusk där statliga bidrag går ut till företag och organisationer. En utredare får ett år på sig att föreslå vilka utbetalningar som skulle kunna bli aktuella att ansluta till myndigheternas granskningsverksamhet.
Reporter Karin Runblom. Och regeringen gav idag MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i uppdrag att granska samhällets insatser i samband med massmordet på Risbergska skolan i Örebro. Utredningen tillsätts inte för att några brister framkommit utan för att lärdomar ska kunna dras. Det här säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin till TT. Och det var allt från Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
Jajamän, P4 Göteborg, Fredrik Jarl, Hasse Andersson, Annika Stenberg är det som är med dig. Och så den där sommaren som egentligen har kommit igång. Badet väntar. Kanske är det någon av dem som nu kastar dig i plurret.